Året är 2008. En bild postas på internetforumet Flashback. Där ses en ung man lyfta en annan med ett grepp om dennes genitalier. Så börjar den odödliga historien om böglyftet. Lucka 4. Internet 2008.
Hej hörni.
Hej, hej.
Hej. Lucka 4.
Ja.
Vi är ju fortfarande tidigt i den här kalenderns levnad, får man väl ändå säga.
Ja, det är mycket gott kvar.
Ja, det är mycket jul.
Ja, det är ju det. Jag tänkte idag att vi behöver zooma ut lite.
Mm.
Försöka sätta den här bilden i någon slags internetmässig kontext.
Mm.
Den här tråden, böglyftet, den är ju på många sätt ett litet tidsdokument över gammal internet, kan man säga. Eller i alla fall internet långt innan internet idag. Det är MSN och det är Lunarstorm och det är bilddagboken. Och man har ju liksom glömt lite hur fan internetklimatet såg ut på den tiden. Och det är som att det har passerat eoner av tid sedan 2008. Och säga att man var med på internet innan de där monsteralgoritmerna dök in kommer trigga samma känslor hos våra barn som vi kände när våra föräldrar pratade om svartvit tv. Barnen kommer skratta när man berättar att en gång i historien fanns ett liv utan AI, AR och VR. Och våra barn kommer gå omkring och spela spel i sitt lilla VR-headset där de lajvar oss och går omkring och låtsas leva lika internetmässigt fattigt som vi gjorde. Skratta åt oss och säga, titta, min mus sitter fast i datorn, fy fan vad dumt. Haha, vad fan är Alta Vista, fy fan vad deppigt. I alla fall, internet vid böglyftet, alltså internet 2008, jag tror att vi behöver lite hjälp att minnas hur fan det var. Och är det inte tur att vi som av en tillfällighet idag har sällskap av Måns Jonasson från Internetstiftelsen.
Hej Måns!
Hej, tack för att jag får vara med. Det här är ju jätteroligt.
Så himla roligt att du är här.
Ja, tack. Det ska bli jättekul. Och internethistoria är ju ett av mina absoluta favoritämnen. Jag var med och startade Internetstiftelsens internetmuseum som ju är helt dedikerat till att bevara det svenska kulturarvet på internet, om internet. Så att jag har grottat ner mig nu i 2008 och gjort research. Och det är spännande med ett sånt där år som känns som det är väldigt länge sedan. Så det borde finnas massor av skrifter och utredningar och allt möjligt och saker att läsa. Samtidigt är det bara 12 år sedan, så det har inte hunnit reflektera så mycket. Så det är ganska svårt att göra research på såna där mellanår. Men det här ska bli spännande.
Men vill du berätta lite om Internetstiftelsen som organisation?
Ja, men det kan jag göra. Internetstiftelsen är en privat, allmännyttig, icke-vinstdrivande organisation. Och en stiftelse har ju inga ägare, utan en gång i tiden så bestämde man sig för att man skulle lägga den här .se-domänen, alltså hela toppdomänen .se, i en oberoende stiftelse så att den inte skulle vara statligt kontrollerad och inte kommersiell. Och då grundades vi 1997. Och sen dess har ju vi förvaltat den här .se-toppdomänen. Och det betyder att alla som registrerar en .se-domän, till exempel flashbackforever.se, har ju skänkt en liten slant till oss då, för det är vi som sitter på alla de här domänerna.
Varsågod.
Tack så mycket. Bland annat det som finansierar att jag kan vara här och prata internethistoria. Men det gör ju också att det blir ganska mycket pengar över. Så väldigt mycket pengar varje år går enligt vår urkund till att förbättra internet i Sverige på olika sätt. Så vi gör bland annat bredbandskollen, som många har hört talas om, så man kan testa sin uppkopplingshastighet. Vi gör fritt digitalt lektionsmaterial för skolor så att lärare kan hjälpa till med digitalisering i klassrummet. Och vi gör internetmuseum och vi gör massor av olika saker. Så vi har en superbredd på våra satsningar med den gemensamma nämnaren att allt ska göra internet bättre på något sätt.
Mm. Visst, det här är en parentes, men visst var det så att innan ni tog över SE-domänerna så var det en ensam Gaubi som satt och hanterade allt?
Ja, men det stämmer. Björn Eriksen var den som tog internettoppdomänen.se till Sverige. Och han satt själv i en källare på KTH, skötte alltihopa i ett textdokument. Och sen någonstans när det gick över 10-15 000 så kände jag att det här går inte längre, nu måste jag lämna över det till någon.
Ja,
det stämmer. En skäggig tomte satt och gjorde det själv från början.
Men vilket år var detta, sa du?
1997 grundades stiftelsen.
Okej, okay, så för när var det hon sa internet är bara en fluga som går över?
Ja, 94, jag vet inte exakt eller? År, men det finns ju en tidslinjepunkt på Internetmuseum om Ines Uusmann. Ja. Och att vi har ju gett henne upprättelse. Vi har ju haft en lång intervju med henne där hon får lägga ut texten kring där. Det
hon sa,
hon är helt felciterad. Ja. Det hon sa var egentligen att den här, så som internet var då, att det är liksom en boys club där massa snubbar sitter och tycker att det är coolt att koppla upp datorer till varandra. Det kommer snart att gå över. Det här måste snart bli någonting som alla människor kan använda sig av.
Ja, ja, ja.
Annars kommer det bara vara en fluga som går över.
Så hon hade egentligen bara en helt korrekt spaning.
Exakt.
Och min hemby Rolfstorp, som Ines Uusmann också är från, har fått upprättelse igen.
Nej, men all props tack till Ines som faktiskt var väldigt framsynt redan då.
Har ni på den här timelinen också med när Alexander Bard uppfann internet? Eller...
Det är naturligtvis den första punkten.
Ja, jag menar det.
Internets Jesus.
Ja.
Ja, nej, men vi behöver ju lite hjälp med att minnas den här arenan för böglyftet. Den odödliga historien om böglyftet. Så kan du sväva ut lite kring hur det såg ut 2008?
Kan jag ever? Ja, det kan jag.
Grejen
är att 2008 är... Jag gör framtidsföreläsningar på jobbet också och spanar lite om internet 20 år sedan och internet 20 år framåt. Och 2008 är ett jätteintressant år. Eller de här åren i slutet på 2000-talet är jätteintressant. För det är verkligen mitt i mellan det gamla internet och det nya internet. På två sätt som jag tänker på framförallt. Det första är att så där i mitten på 2000-talet, då var det communities som Flashback, Lunar Storm, Bilddagboken och andra som var de stora. Och går vi fram till 2010, då har egentligen Facebook dödat alla de där. Det går så fruktansvärt fort.
Just det.
Och det är inte bara Facebook, utan det är ju YouTube, det är Twitter. Det är mycket av det som vi tar för givet idag. De grundas precis de där åren mellan 2005 och 2010. Snapchat grundas då. Massor av tjänster grundas då. Sen tog det kanske lite längre innan vissa tjänster blev stora. Men just de där åren, jag ska säga 2008 är nog precis sådär när det står och väger. Jag hittade faktiskt siffror på, om man tittade på de största sajterna i världen 2008. Så när vi går in i 2008, då är MySpace nästan dubbelt så stort som Facebook. Och i slutet av 2008 så är Facebook större än MySpace. Så MySpace ligger alltså kvar under hela året, ökar inte alls, och Facebook dubblar på bara ett år. Så det är precis det året som det verkligen sådär slår över. Det är det ena. Det andra är att 2008 är det året som iPhonen börjar säljas i Sverige. Och den kom ju 2007 i USA. Och det är det som gör att internet blir mobilt på riktigt. Så tittar vi 2008 så var det väldigt få som faktiskt surfade mobilt. Det gick att surfa mobilt i äldre mobiltelefoner, men det var fruktansvärt tråkigt. Är man gammal nog så kommer man ihåg WAP och det var gråskala och svartvitt. Och det är klart att det gick, men man gjorde det väldigt sällan. Det var dyrt och komplicerat och tråkigt. Sen kom iPhone och gjorde det enkelt och roligt. Och sen kom Android och allt det andra. Men tittar man på 2008, framförallt i åldersgruppen 16-25, så är det nästan, det är väldigt, väldigt få som surfar mobilt. Och det gör att under 2008 så har man det här fenomenet att man faktiskt försvinner från internet. Det vill säga man går in på sitt rum kanske, kopplar upp sig mot internet och hänger på Flashback i 2 timmar. Men sen så går man till skolan eller går till jobbet eller går därifrån. Och då är man borta, då har man inte tillgång till internet. Man går offline. Det gör man ju liksom inte riktigt längre. Så det är verkligen sådär de sista åren av det som man, när man fortfarande sa, jag ska koppla upp mig på internet.
Man kommer ju också ihåg den grejen med att på MSN då, när folk loggade in, att det kunde vara en stor grej liksom. Åh, nu är den, har den pluppat. Så kunde man gå ut och logga in igen utifall att inte tillräckligt många hade sett den.
Liksom. Ja, ny dramatisk entré.
Och poppa högst upp i nyligen inloggade listan.
Jag kommer också ihåg när Lunastorm lade ner, för det var ju liksom Varbergs stolthet.
Så alltså,
vi var så jävla stolta. Och när Facebook bara kom och mosade. Alltså det var ju som att hela stan blev arbetslös över en natt typ. Och allting bara var tomt.
Jag kommer från Umeå. Vi hade Apberget.
Just det.
Community. Och den gick ut toppen där i början på 2000-talet. Och sen så gick den lokala tidningen in och köpte upp Apberget för så miljoner belopp. Precis när Facebook började gå.
En ganska dålig investering.
Apberget, men fy fan vad bra. Nej, men där måste vi vara med på ett litet hörn. De bara, är det? Gärna. För vi är klar här.
Men jag hittade ganska intressanta siffror om 16-25-åringar just i mobilen. Då är det, år 2008 så är det 0% av 16-25-åringarna som söker efter telefonnummer. Alltså använder typ en IRO eller hitta eller så. 0% som slår upp kartor i mobilen. 0% som skickar e-post i mobilen. Mm. Så frågan är, vad gör man då? Kommer ni ihåg vad den mest populära mobilaktiviteten var bland ungdomar 2008? 17% laddade ner ringsignaler. Det var det man gjorde med mobilen. Man letade. Det hade jag helt glömt bort. Men det var ju en jättegrej.
Ja,
att hitta nya ringsignaler och köpa dem kanske för dyra pengar via någon sms-tjänst. Eller hitta dem gratis på någon piratsida. Så det var 17% av kidsen hade laddat ner ringsignaler. Det var absolut mest populära aktiviteten på internet.
Det är som att aktiviteten var mer centrerad kring mobiltelefonen i sig än det man kunde göra mer.
Man hade antagligen just fått en mobiltelefon som kunde göra roliga ringsignaler. Så det var liksom nyhetens behag av det också.
Men om vi tar bilddagboken specifikt då, vilken roll kan man säga att det communityt spelade under den här tiden?
Bilddagboken är ju lite sådär intressant för att det som de gjorde då som var väldigt, väldigt framsynt var att de centrerade allting kring bilder. Nu ska vi komma ihåg att det här är ju precis innan folk började ha kameramobiler. Mm. Så det är alltså, de första kameramobilerna kommer ju i den där vevan. Sony Ericsson släpper en kameramobil, Nokia släpper en kameramobil. De är ju av fruktansvärt dålig kvalitet. Sen kommer då iPhone och Android och man satsar väldigt mycket på, inte bara på kameran utan också möjligheten att ladda upp bilderna direkt. För med kamerabilderna i början så var det fortfarande så att man var tvungen att liksom koppla in den till datorn, ladda ner bilden, sen kanske gå in på bilddagboken och ladda upp den. Det var ju inte alls så enkelt som det är idag.
I värsta fall försökte man också framkalla dem i den kvaliteten som var då. Det blev inte bra.
Nej, det blev inte så bra. Men bilddagboken var, det får man ju säga, det var ju väldigt, väldigt smart att centrera kring bilden. Det är ju liksom grunden till hela Instagram idag. Mm. Men så de var ju väldigt tidiga med den idén och de var ju under en kort tid så var de ju extremt viktiga i svensk community.
Mm. Var det yngre personer bara? Jag är 83. Jag var för gammal kanske.
Nu ska vi se, hur gammal var du 2008 då?
24.
Ja, du var nog i övre spannet. Mm. Det var absolut folk, gymnasieåldern skulle jag säga verkar vara den största gruppen. Mm. Men det fanns såklart användare av alla åldrar. Men det var framförallt kids. Väldigt mycket sådär mellan 16 och 22 skulle jag säga var den stora, stora gruppen.
Så man kan säga att om man skulle vara en 18-åring från exempelvis Skåne så skulle man vara precis mitt i åldersspannet för att använda bilddagboken.
Ja, det tror jag verkligen. Mm. Absolut. Och de hade ju, det fanns ju en tanke kring en community på bilddagboken också, att man faktiskt hade konton och lärde känna varandra och så där.
När skulle du säga att de dog ut?
2008 specifikt då, så peakar de egentligen, för då har de 100 000 inloggade samtidigt på bilddagboken. De når 200 miljoner bilder och de har 900 000 medlemmar. Och det är gigantiskt.
900? Bara i Sverige?
Nej, det är nog i hela världen, men det är klart att säkert 800 000 av dem är från Sverige.
Ja, men det är ändå så.
De var jättestora. Men sen gick det ju, alltså Facebook införde ju, jag kommer ihåg väldigt tydligt när Facebook införde möjligheten att tagga människor i bilder.
Ja,
man kunde inte bara ladda upp bilder, utan man kunde klicka på bilden och säga, det där är Måns, det där är den här personen. Det var liksom en sån här mind-explode-grej. Jävlar vad coolt. Nu kan man plötsligt se vem som är vem i bilder. Jag tror folk förstod att men det här är mycket roligare att ladda upp bilder där än vad det är på bilddagboken. Och så tog det ett halvår och folk på den tiden framförallt var inte så investerade i de här tjänsterna. Så det var ganska lätt att byta. Man var väldigt otrogna. Mm. Ja, bilddagboken var kul men nu finns Facebook. Hej då! Mm. Så. Mm.
Det är så kul för jag återupplever också typ alla gamla kärlekar och så nu när du berättar när man stoppar in sladden och att man bara minns massa grejer som man trodde man hade glömt. Och hur det också var, för jag började med stand-up 2009 och att det verkligen var en grej, alltså om man fanns på internet eller någon hade taggat in en i en bild så var ju det liksom det fetaste, alltså man kände sig som en så historisk person och bara det här kommer finnas kvar för alltid.
Ja, tyvärr gör det ju det också. Det är inte alltid det en bra sak.
Och nu blir det paus för reklam.
En grej som inte fanns 2008 var ju snabba fibrer.
Nej, det gjorde det verkligen
fanns fan inte. Kom man ihåg.
Det var.
Käften, morsan!
Men på Halebop så kan man faktiskt inte bara skaffa mobil och abonnemang utan också snabbt och schysst bredband. Och där snackar vi snabbt fiber, mina damer.
Äntligen. Älskar fiber.
Halebop korttidsabonnemang, det är precis som ett vanligt bredband. Men för lite kortare perioder som kan vara lite gött att ha på helgen eller semestern eller om man vill jobba från stugan eller från krogen, vad vet jag. Mm.
Det är ju jättebra om man ska stänga in sig i ett hotellrum under Kristi himmelfärd till exempel.
Ja, precis.
För det stora
maratonbronket. Då är det ju toppen.
Då finns det kanske wifi för sig på hotellet, men ta med dina egna snabba jävla fibrer.
Ja, det gör det.
Bara abonnemanget.
Glöm inte mikron heller. Men du kan kolla om du kan skaffa det här Halebops bredband på just halebop.se.
Jajamän. Det här avsnittet presenteras i ett obetalt samarbete med vår Patreon Marlene Jensens kollegor på biblioteket i Kiruna. Men i det här fallet då, i böglyftet, så börjar ju den historien med att det var ju en person som postade den här bilden på bilddagboken. Och den togs ner efter ett dygn, men han ändå får ganska stor spridning. Var det liksom en rimlig sak att förvänta sig i 2008 att den här spridningen skulle bli så stor som den blev? Eller var det en tillfällighet, tror du?
Nej, jag tror inte. Alltså, begreppet viralt fanns ju inte än. Ingen förstod riktigt hur det där gick till. Och det är nog precis som du säger, det var nog ingenting som de flesta ungdomar hade liksom koll på, att jaha, det här kan få fötter. Utan man postade på sin egen bilddagbok och tänkte, det här ser jag och mina vänner. Man hade nog inte riktigt fattat det här med hur det här sitter ihop, att internet är stort och om någon vill sprida det här vidare så kan det bli precis hur stort som helst på en gång. Så nej, det var nog lätt att inte ha så bra koll på, tror jag. En spännande grej med 2008, det är att begreppet meme hade ju inte dykt upp än. Så att om man ska leta efter nätkultur och näthappening, som ni frågade om, då är det ganska svårt att hitta. Nu för tiden så dokumenteras ju sånt här. Det skapas trådar om årets bästa memes och årets roligaste grejer, så man inte glömmer bort var klänningen blå, svart eller guld och sånt, som man annars skulle glömma bort. Men jag hittade några grejer som dök upp 2008. Och det är internationella grejer då, för svenska memes fanns inte dokumenterade. Men ni känner till den lilla rage-comiken Trollface.
Ja!
Den här. Den ritas då 2008 av Carlos Ramirez, 18 år, på hans DeviantArt-sida. Så den dyker upp för första gången. Den är född 2008. Störst på YouTube 2008 var en Avril Lavigne-video som heter Girlfriend. Det var liksom på den tiden.
Ja. Musikvideo, YouTube.
2008 var det året som I'm Fucking Matt Damon dök upp. Sarah Silvermans fantastiska video som är jätterolig, som hon gör hos Jimmy Kimmel. Och en personlig favorit hos mig som är Garfield minus Garfield. Har ni sett den? Ni känner till katten Gustav. Det finns en briljant person som har gjort om, så han har tagit bort Garfield. Så det är bara John som står ensam i alla rutor. Och den blir väldigt, väldigt, väldigt mörk när det bara är John som står och pratar med sig själv.
Den är skitbra!
Så Garfield minus Garfield är väldigt... Och den startas också 2008.
Jag hade helt glömt bort att den fanns. Vad glad jag blev att bli påminn om detta.
Fruktansvärt suicidalt mörk vid den, om man läser den.
Han bara går runt
och pratar för sig själv om jobbiga saker. Väldigt kul.
Men det är ju underbart, för då är det liksom det som man kan kolla på Avril och man kan kolla på katten Gustav minus katten Gustav. Och sen helt plötsligt kommer det liksom upp en bild då på två män som lyfter varann.
Alltså, det fanns ju fruktansvärt mycket mindre innehåll på internet 2008 än vad det gör nu. Jag tror kanske att 2008 var det faktiskt fortfarande så att man kunde känna att internet tog slut. Mm. Att man liksom efter en lång dag på internet känner att nu har jag sett allt. Nu stänger jag av, det finns inget mer att göra. Nej, men så är det ju inte längre.
Men skulle den kunna bli viral idag, bilden? Alltså nu när internet inte tar slut?
Det känns som att det också har försvunnit en del av den här outsiderkulturen som fanns mycket på internet. Folk kände sig väldigt anonyma, säkerligen på Flashback. Det är ju många som fortfarande gör. Men att posta så explicita bilder som man gjorde då, det skulle man liksom inte komma undan med på Facebook. Och det är något av det bra och dåliga med sociala medier, skulle jag säga. Det är ju bra att de har filter och kontur, så att vi inte får barnporr postat i våra kanaler. Det är tråkigt att det blir så otroligt amerikanskt puritanistiskt, att varenda lilla bröstvårta försvinner om någon postar den. Så det krävs ju, och det är väl igen då, liksom, det är skönt och tur att internet är som det är, så att det fortfarande går att ha alternativa kanaler som Flashback. Så att inte allting bara är strömlinjeformat via de här jättarna som ju faktiskt kontrollerar idag väldigt, väldigt mycket av det vi ser och läser på internet.
Hur känner du själv inför internet 2008 mot internet idag? Har det blivit bättre eller har det blivit sämre?
Oj, det är en jättesvår fråga. På många sätt har det blivit mycket bättre. Det är snabbare, det är lättare att använda, det finns enormt mycket mer innehåll. Å andra sidan så kan jag, som har varit på internet länge, sakna den här lite nybyggarandan och lite vilda västernkänslan som fanns på internet fram tills Facebook tog över. På 2000-talet, det första decenniet, då kunde man fortfarande starta en egen webbsite och bli jättestor nästan över en natt. Så att internet har såklart på många, många sätt blivit bättre, men kanske också lite tråkigare.
Men det är också att man kan ta bort, så att man hela tiden kan moderera bilden av sig själv och sitt personliga varumärke på ett väldigt enkelt sätt. Liksom. Om man börjar få lite mer följare så bara, men den här bilden kanske ska bort. Visst, någon kan ha skärmdumpat den och den kan komma fram någonstans, men på Flashback går det ju inte att ta bort. Eller om man inte gör det inom hur många
timmar. Eller om man har någon tidsgräns man får redigera.
Men sen är det ju kvar. Liksom. Mm. Och det är ju spännande. För då känns det ju som att man kan göra sådana här fynd som väldigt sällan går att hitta på andra ställen.
Det är rätt intressant, för det är någonting som vi pratar om ofta. Tänk på vad du lägger upp på internet. Internet är för evigt, internet glömmer aldrig. Men nu när jag har suttit och gjort research för 2008 så inser jag att internet glömmer ganska ordentligt. Om det inte ligger på någon sån där gammal sida som råkar finnas kvar, så de flesta av de här sajterna, har du postat någonting på bilddagboken så är det borta. Har du postat någonting på Playahead så är det borta. Har du postat någonting på Lunarstorm så är det borta. Så att nej, saker försvinner faktiskt. Och det är någonting som vi på Internetstiftelsen funderar över då, kring hur man ska kunna arkivera webbplatser, hur ska internetmuseum kunna se till att vi bevarar. Vi kan ju aldrig spara allt som postas på internet, det är ju helt omöjligt. Men det är ju delar av vårt kulturarv som går förlorat. Jag har funderat mycket på det där, men kring när man går på, man kan gå på KB, Kungliga biblioteket, så kan man läsa korrespondensbrev som folk har deponerat. De har ett ex av varje bok som har tryckts, men jag ger mig fan på att de inte har böglyftet.
Ja.
Ni förstår.
Det är skandal. På tal om det, har ni pratat någon gång om att plocka in böglyftet i internetmuseums samlingar?
Nej, det har vi inte pratat om, men internet fungerar lite grann så också att nu när ni gör det här, då kanske det plötsligt blir så pass relevant och viktigt för svensk internethistoria att vi får fundera om det.
Fy fan, vi har
gjort en gärning också?
Ja, precis. Du fick lite pengar för att vi har .se.
Ja.
Kanske att vi kan
få... I scratch your back, you scratch mine.
Vi har en sista fråga, Måns.
Ja.
Om du fick välja då mellan att bli lyft eller att lyfta, vad skulle du välja då?
Åh, den borde jag ju förutsätta en fråga att den skulle komma.
Vi frågar alla det.
Ja, jag är inte så stark så jag får bli lyft då, antar jag.
Hellre flyga.
Jag skulle tro det. Mm. Det verkar härligt.
Ja, det ser ju ut så på bilden också. Det är en som är väldigt glad och en som är inte är så glad.
Ja, tack så jättemycket för att du kom hit idag.
Tack för att jag fick komma.
Tusen tack.
Men herregud, vilken nostalgi jag känner nu.
Ja, verkligen.
Jag kan ju för sig bli nostalgisk över exakt vad som helst. Till exempel så helgon.net, Lunarstorm och andra tjänster jag aldrig någonsin har använt eller vet vad det är. Men blir ändå så bara, jag vill ha.
Det är tur att internetmuseum finns då, som kan påminna oss om alla de här gamla goingarna.
Ja, det är en jävla tur. Mm. Det känns ju som saker försvinner hela tiden. Allt är så jävla flyktigt.
Tänk att det också finns folk som jobbar med att ha koll på de här grejerna.
Ah,
som Måns och bara kan berätta, så här var det.
Ja, men exakt. Och jag tror att typ, om man är då, som jag, så här, sjukt nostalgisk och samtidigt en hoarder. Jag sover liksom bättre på nätterna för att jag vet att internetstiftelsen finns och så här, sparar saker. Och att jag bara är så, det försvinner inte, någon sparar det. Jag måste inte ha det hemma hos mig. Det är så skönt, underbart.
Ja, det är härligt. Vi får hoppas också att böglyftet letar sig in i samlingarna.
Ja, för fan, kom igen nu, leverera internetmuseet. Då kommer jag kunna sova så jävla gott.
Det var allt för idag.
Det var det.
Igen, imorgon.
Åh, imorgon det redan. Verkligen. Man behöver inte vänta en hel vecka längre. Det är så mysigt.
Imorgon i Flashback Forevers julkalender om böglyftet.
Språklig och lite annan
böglyft. Är det någonting som skulle kunna komma in i Saul?